Hej och varmt välkomna till Attityd. Jag heter Kjell-Erik Jonasson. Attityd, det är en programserie som ska belysa ANDT-frågor. ANDT, vad är det kanske du undrar? Jo, ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. I det första programmet kommer vi bland annat prata attitydsfrågor och hur det ser ut idag i länet. Och det ska vi göra med personer bakom mobiliseringen mot droger. I kommande program ska vi försöka få svar på frågor och vilka myter som finns just kring ANDT. Hur ser det ut med tobaksanvändandet? Dricks det för mycket? Vad är föräldrastöd? Och vart kan man få hjälp? Samtidigt som bruket av alkohol bland ungdomar mellan 16 och 20 år minskar, så ökar bruket av cannabis och syntetiska droger. Vi hoppas att oavsett om du jobbar inom kommun, landsting, frivillig organisation, företag, idrottsförening, är enskild förälder eller som ansvarstagande medmänniska, så kan du lära dig lite mer av programserien Attityd. Först ska vi träffa Robert Oito som är regionråd i Jämtlands län. Han ska få berätta vad mobiliseringen mot droger är.
Ja, det är ju faktiskt en löst sammansatt gruppering, medvetet löst sammansatt gruppering utav ett antal, kan man säga, intressenter som jobbar med de här frågorna. Och varför den är löst sammansatt är därför att vi inte ska behöva vara så otroligt formella i de diskussioner och de jobb vi gör. Därför att vi vill träffas och tillsammans lägga in de saker vi kan göra för att människor i hela vårt län ska bli aktiva mot droger. Och då var vi ett gäng för ett antal år sedan som började diskutera hur det här skulle kunna se ut. Det var gamla kommunförbundet, det var landstinget, polisen som ville jobba med de här frågorna. Och numera också länsstyrelsen. Och idag består ju gruppen av polismyndigheten då, och så regionförbundet. Och så består det av landstinget och länsstyrelsen. Och då är ju det här ett antal, ska jag säga, ganska tunga intressenter som både har medel men också viss del uppdrag att jobba med de här frågorna i ett län. Men vi vill göra det här lite mer informellt så att andra skulle känna att de platsar in i det här. Alla som vill vara med, om det så är en enskild person i länet eller en organisation eller en företagare eller vilka du än är, ska kunna säga att jo, men det där ställer vi upp på. Och den gruppen har då en styrgrupp där vi är några som sitter och försöker ratta de här frågorna och stötta frågorna och få ihop det i hela länet.
Mobiliseringen har pågått sedan hösten 2006. Men hur började ni?
Jo, men vi började med att skriva ner lite grann saker som är oroande och vad behövs göras för det där. Och så fick vi liksom ihop till slut någon slags plan. Och nu har vi varje år en sån där plan. Vi reviderar den där planen och så liksom presenterar vi den varje år vid en särskild tidpunkt. Det är när den här styrgruppen arrangerar då den särskilda konferensen som vi har mot mobilisering eller mot alkohol och droger i länet. Det brukar vara i slutet av januari. Så det var liksom så det satt igång det här.
Vilka kan vara med och delta i mobiliseringen då?
Varenda en som tycker att det behöver göras någonting mot droganvändandet i länet faktiskt. Alltså vi har ju liksom vridit det här också så att vi har sagt att det handlar väldigt mycket om trygghet. Så vi säger ju egentligen att det är mobilisering mot alkohol och droger för trygghet i Jämtlands län. Det är det det har varit och då behövs alla. Varenda en, om det så är en enskild person, en orolig mamma eller pappa eller en far och morförälder eller om det är en förening, en organisation som vill vara med eller ett företag som vill vara med. Och då är det bara att komma och vara med i jobbet på olika sätt.
Hur ser läget ut då?
Ja, så det, jag kan säga så här att jag tycker ändå att vi har fantastiskt bra med polisen som finns med i ett mycket nära samarbete. Så vi har en väldigt bra kontroll på hur utvecklingen ser ut. Och det betyder också att vi kan göra de typer av insatser som behöver göras. Men det är ju på intet sätt så att vi har segrat över droganvändande. Tvärtom så uppfinns det ju hela tiden nya droger. Alltså det är ju en kamp det här i ett kör. Och det är inte bara de vanliga drogerna i form av alkohol och kanske nu hasch som är det stora problemet, utan det är också problemet att det rullar in nya produkter hela tiden och nya sätt att distribuera det här med hjälp av nätet och annat. Och det är liksom en ständig kamp det där. Men jag kan säga att medvetandegörandet har liksom ökat. Allt fler får upp ögonen, allt fler vill jobba, allt fler skolor vill vara med. Och det betyder ju faktiskt att kampen pågår, och jag tror att den är så viktig och att den är så pass tuff också, så att vi är nog ett ganska gott exempel på ett län som har tagit upp fighten mot det här.
Om du jämför i övriga Sverige, hur ligger vi till då?
Då ska jag vilja säga att Jämtlands län är ett föredöme. Därför att just tack vare den här mobiliseringen som har funnits så länge, så är det väldigt många som drar åt samma håll. Och det där är jätteviktigt, att man inte gör massa olika saker, har massa olika uppfattningar om vad som ska göras och inte göras, utan att vi har ett fora för att diskutera det här, så att vi liksom blir tunga i kampen att göra gemensam sak. Det är unikt för det här länet faktiskt.
Innan man drog igång det här med mobiliseringen, gjorde man samma sak fast i olika organisationer då och jobbade parallellt så att säga, utan att ha riktigt koll på varandra?
Ja, alltså det gjorde man, för man kan ju titta då gjorde man kanske insatser på ett håll och i vissa organisationer mot rökning, medan andra fokuserade på alkohol och trodde det var det liksom allra viktigaste. Några fokuserade på hasch och marijuanan då, och det blev väldigt spridda skurar. Och allt det där var säkert till viss del väldigt bra. Men idag är det ju mer så här att vi kan göra fokus på det här. När ska de insatserna göras? Vi till exempel försöker att styra upp och göra insatser kring stora helger när vi vet att konsumtionen ökar och efterfrågan bland ungdomar ökar och trycket på föräldrar ökar att man ska köpa ut. Och idag gör ju det att det blir liksom med samma typ av resurser mycket mer fokus. Sen tror jag att det är fler också nu som vill vara med. Det tror jag. Det tror jag är en skillnad mot tidigare.
Nu när det blir Region Jämtland här idag, kommer det märkas någon skillnad i det här arbetet?
Ja, alltså det kan det göra på så sätt att sjukvården till exempel, som ju är en viktig medspelare i det här, kommer närmare de regionala utvecklingsfrågorna som handlar om fokus på folkhälsa i hela länet. Därför att idag så ligger det på regionförbundet, sen har vi resurser och uppdrag som handlar mer om sjukvårdssidan kvar på landstinget. Nu slår vi ihop det här samtidigt som vi får av staten uppdrag att vara regionalt utvecklingsansvariga, och då tror jag att då kan man liksom även där fokusera ännu mer på att bestämma sig för vad ska vi göra, vad är den allra viktigaste insatsen. Givetvis tillsammans med länsstyrelsen och polisen. För det är ju jätteviktigt.
När har man nått i mål?
Ja du, när man har nått i mål, det är väl när man har ett sunt tänkande hos både vuxna och ungdomar kring alkohol och droger. Och då skulle jag ju vilja säga, när det gäller droger så har jag den uppfattningen, och det har vi hela gruppen, att där är det nolltolerans som gäller. När det gäller alkohol så är ju det en del av samhället och en del av kulturen. Där handlar det faktiskt om en tillgänglighetsfråga, och där har vi nått målen när ingen under 18 år använder sig av alkohol. Och när alla över 18 år har möjlighet att få stöd i att bruka alkoholen på ett förnuftigt sätt. Och då är det många medspelare som ska vara med. Så det ena är nolltolerans kring droger i övrigt. Det andra är ju faktiskt när det gäller alkohol, att faktiskt se till att ingen under 18 faktiskt någonsin brukar alkohol. Och när det gäller tobak så har vi förstås målet där också, att människor ska inse att dels är tobaksbruket skadligt, dels också rökning faktiskt bevisligen inkörsporten till tyngre droger för en del människor.
Det här att kunna handla alkohol på vanliga livsmedelsbutiker, vad tror du om det då? Kommer det till Sverige så småningom?
Hoppas verkligen att det inte gör det. Där kan man ha väldigt många utgångspunkter. Jag brukar till de som säger, jo men alltså jag vill ha tillgång till bra viner. För det brukar vara ett argument ibland. Så brukar jag säga, ja men jag är också intresserad av viner. Men för mig är ju tillgången på Systembolaget det perfekta. Därför att där får man också hjälp om det är så att det skulle vara argumentet. Men ska man titta på tillgängligheten överlag, så vet vi vetenskapligt att ökad tillgänglighet, om det oavsett är att man kan köpa alkohol i livsmedelsbutiker eller att det ges ännu mer alkoholtillstånd, så ökar ju det konsumtionen. Så det får jag ju verkligen hoppas att det inte är ett alternativ som vi ska ta över i Sverige från andra delar utav Europa.
Och du Robert, vad tycker du är den viktigaste attityden det här?
Det är faktiskt att det är tufft att avstå. Det tycker jag är en viktig attityd. Och där är det så många som hjälper till i det. Att kunna ge våra barn och våra unga en självkänsla och en känsla av att det är faktiskt tufft. Det är en tuff attityd att säga nej till droger. Och det går ju bara att göra på ett sätt. Det är ju genom att vi som är vuxna också visar att vi stöttar det. Och har vi kommit så långt så att våra organisationer, våra föreningar, idrottsrörelsen, vi vuxna och andra kan markera att det är rätt attityd att våga säga nej, då har vi kommit jättelångt.
Det var regionrådet Robert Oito. Det ni lyssnar på, det är programmet Attityd. En som kan berätta mer, det är Thomas Andersson som är samhällsmedicinsk sekreterare på Regionförbundet och jobbar just med mobiliseringen. Vad är din roll i mobiliseringen?
Ja, alltså min huvudsakliga arbetsuppgift är ju då att leda och samordna det här arbetet, och sen är jag projektledare för olika insatsområden då.
Och vad ligger fokus på just nu?
Ja, alltså den verksamhetsplan vi jobbar nu för under det här året och sannolikt också de närmaste åren, det är fokus då på insatser mot narkotika i våra skolor, göra dem narkotikafri. Vi kommer att jobba med ökad trafiknykterhet som är ett prioriterat område, då vi vet att väldigt många här i Jämtland har den dåliga smaken att de kör bil och har druckit. Och det är ett ytterligare område. Insatser för barn till missbrukare. Vi vet att många barn idag har väldigt besvärligt. Ytterligare ett nytt område som vi nu satsar hårt på det här året, det är insatser kring doping. För vi vet att dopingintresset har ökat ganska omfattande. Och då är det framförallt bland vanliga motionärer. Och där vill vi uppmärksamma genom att jobba för att för någonting som heter 100% ren hårdträning, som gymmen och övriga träningsanläggningar nu börjar allt i större utsträckning att ansluta sig till. Och sista då, riskbruk. Det är väl en paradgren för landstinget och framförallt primärvården att uppmärksamma riskfylld alkoholkonsumtion bland sina patienter. Där budskapet är helt enkelt att minska sin konsumtion, därför att den konsumtion de oftast har går också att härleda till de sjukdomar många gånger de söker för. Och där finns det anledning då att uppmärksamma det här och erbjuda vård och stöd.
Vad har då skett sedan ni startade det här projektet med mobiliseringen?
Vi har ju samordnat det här arbetet. Vi har medvetet hållit en linje. Vi har marknadsfört det här på ett sådant sätt. Tidigare kanske det var lite mer splittrat. Men nu samlar vi ihop det här och försöker marknadsföra och göra det synligt genom olika aktiviteter och kampanjer då som vi genomför då under året.
Och vad är målet?
Ja, alltså målet är ju naturligtvis att Jämtland ska bli ett tryggt, säker och trivsam region. Det är väl det huvudsakliga området. Och genom att jobba med de här frågorna så har vi ju alla anledning att tro att det är de viktigaste beståndsdelarna till att uppnå det målet då, naturligtvis.
Och vad kan man som gemene man göra och hjälpa till med?
Ja, är man tonårsförälder så är det ju naturligtvis på det viset att man inte ska köpa ut till sina ungdomar. Det är väl jätteviktigt. Och sen är det väl så att jag tror att man ska också engagera sig. Man kan göra det på lite olika sätt. Det här med att vara nattvandrare, att vara ute tillsammans med andra föräldrar vid högriskhelger och så vidare. Det är ju den ena delen. Grannsamverkan är ju en annan viktig aspekt just för att göra sitt bostadsområde tryggt, för att undvika skadegörelse, inbrott med mera.
Om man nu är lite nyfiken och kanske vill läsa lite mer om det här arbetet, vad kan man göra det?
Ja, alltså i den kampanjmaterial som vi använder så försöker vi då att folk ska uppmärksamma våran hemsida och Facebook-sida som heter mobilisering.nu. Där kan man hitta fakta och stöd vad man kan göra just utifrån det jag tidigare nämnt då.
Och till sist, vad tycker du är den viktigaste attitydfrågan?
Den viktigaste frågeställningen jag tycker det är då att förstärka det här motståndet mot legaliseringen. Det tycker jag är oerhört viktigt. För jag menar, vi har ett starkt motstånd i Jämtland och i Sverige. Men det här är, det är många som försöker att förändra det här till att vi ska bli lite mer liberalare inställning till de här frågorna. Sen är jag ju lite förvånad över att många ungdomar väljer att testa droger som de definitivt inte har någon aning om vart det kan sluta. Vi vet att det har skett dödsfall. Och det där kan man fundera lite grann vad det här beror på. Man undrar ju, det finns skäl att fundera på om man tycker man så illa om sig själv så att man hämningslöst vågar ge sig på grejer som man inte har en aning om. Och sist tycker jag då att det här bygger ju naturligtvis på att vi måste jobba för att stärka och den här insatsen och samtidigt då att våga säga nej till mot droger och det man inte har en aning om vad det är. Det är nog en av de viktigare sakerna som jag tycker man borde arbeta vidare med.
Ja, det var Thomas Andersson som är samhällsmedicinsk sekreterare på Regionförbundet. Hur ser det då ut med användandet av cannabis? Och vilka attityder har ungdomar just till denna drog? För att ta reda på det så ska vi prata med Håkan Leifman som är direktör på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I maj 2014 kom resultatet på en undersökning om attityder till cannabis bland ungdomar. Och vad kan man säga om den?
Den gjordes då under våren 2014 eftersom vi tyckte att det behövdes någon form av bild av vad folk tycker egentligen. Och bakgrunden är ju att man diskuterar ganska mycket den senaste tiden, framförallt cannabisfrågan. Och ibland får man bilden av kanske rent allmänt att det har skett stora svängningar i attityderna, men vi vet ju inte. Ja, vi kom fram till att på de frågor som vi la in så är det en väldigt, väldigt stor del som är väldigt negativt inställda till narkotika, till cannabis. Nästan alla tycker att det inte ska vara lagligt att odla cannabis. De flesta tycker att det ska vara inte tillåtet att föröka cannabis. Och man tycker att man ska ha en restriktiv hållning till narkotika. Och det finns alltså inga tecken på något sätt när man ställer de här frågorna till ett riksrepresentativt urval av vuxen befolkning. Det finns inga tecken alls på någon form av mer tillåtande syn. För vi kunde jämföra några frågor med en annan undersökning för 10 år sedan, 2005. Och det finns inga tecken på att det har skett någon förändring åt en mer tillåtande syn, vilket är faktiskt värt att uppmärksamma, tycker jag.
Varför tror du man har fått fram att det skulle vara mer tillåtet? Varför har man fått den ifrån?
Jag tror att man har fått det från media väldigt mycket. Det har diskuterats mycket de senaste 2-3 åren. Framförallt cannabis. Man har sett i andra länder där man har börjat gå åt andra hållet. Kanske i USA har man legaliserat i vissa delstater. Uruguay har legaliserat. Det har skett förändringar. Portugal, det finns en slags liksom en mera tillåtande syn, åtminstone på ytan i media och kanske i vissa länder då. Och det har drivits på här också. Det finns vissa grupper som är kanske är starka i medialt åtminstone som lyfter fram det här. Det finns politiska ungdomsförbund som, eller åtminstone ett centers ungdomsförbund som tycker att det borde vara kanske tillåtet att åtminstone att man inte ska ha kriminaliserat själva bruket av narkotika. Så det finns sådana strömningar. Och då är det ju viktigt att se om de här strömningarna också fått genomslag i det breda folklagret på något sätt. Och åtminstone är det viktigt för beslutsfattare och politiker att veta.
Kan man i den här undersökningen se någonting om det skiljer mellan åldrarna?
Ja, det kan man göra. Vi har ställt dem från åldersgruppen 16 till 84 år. Och då kan man titta på de yngre. I det här fallet, för att få tillräckligt stort urval, så man intervjuat 16 till 29-åringar i den yngsta gruppen. Och då ser man att de är mer tillåtande. Och så var det också för 10 år sedan att de är mer tillåtande. Och det är antagligen tolkningen är att ungdomar och unga vuxna nästan alltid är mer tillåtande. Det gäller även alkoholfrågor rent allmänt och narkotikafrågor. Men vi ser inte att de unga över tid, från 2005 när man gjorde den näst senaste undersökningen till våran nu, så ser man inte att de unga har blivit mer tillåtande. Så tolkning är snarare att man är lite mer tillåtande. Man kanske testar på några gånger. Man reser runt i Europa, kanske Asien. Kanske finns många som prövar på utomlands. Men sen när man blir lite äldre så blir man mer försiktig igen. Har då en mer försiktig attityd.
Mm.
Inledningen skulle vara annars. Den här gruppen unga vuxna, de kanske tar med sig sin mer tillåtande syn när de blir äldre. Men om man ska jämföra det med den gamla mätningen nu, så finns det inga sådana tecken. Men det har nog med åldern att göra snarare med åldern än generationen.
Mm. Kan man också se någonting när det gäller vilken utbildning man har?
Det var ganska små skillnader faktiskt på utbildning. Det var väl vissa tecken på att de med högst utbildning, universitetsutbildning, var lite mera restriktiva, tror jag. Men det var relativt sett små skillnader. Överlag så är det ju så att det är kompakt motstånd till att legalisera eller odla cannabis för eget bruk, att det ska vara tillåtet. Så i alla grupper, även bland de unga vuxna och ungdomarna, så är det en stor majoritet som är emot. Så det handlar om några procentenheter hit och dit.
Kan man
det är viktigt att säga. Och även kvinnor då är mera försiktigt inställda, mera restriktiva, mindre tillåtande än män. Men fortfarande så är det i alla grupper en stor grupp som är emot, så att säga.
Kan man säga något generellt hur det ser ut storstad kontra landsbygd i det här?
Ja, lite mera tillåtande då i storstäderna. Men det handlar återigen om några procentenheter bara. Så en liten skillnad finns det där. Men inte jättestor faktiskt.
Mm.
Men i vissa av de här frågorna så kan man tala om statistiskt säkerställda skillnader, så att storstäderna, just Stockholm, Göteborg, Malmö, har en mer tillåtande syn. Men i vissa fall så är det så små skillnader så det är inte statistiskt säkerställt. Och genomgående, som sagt, 80-90% som tycker att det här är inget bra liksom alternativ.
Var det någonting i den här undersökningen som stack ut som du kanske inte trodde när ni skickade ut den?
Nej. Däremot var jag osäker på om det skulle vara en sån stor andel som var negativt inställda till att göra den här typen av mera en liberal förändring, så att säga. Utan det visste man inte riktigt. Men kanske att jag var att man blev lite förvånad att det inte skett någon förändring överhuvudtaget. Utan att man har en väldigt restriktiv syn. Väldigt negativt inställd till narkotika, precis på samma sätt som för 10 år sedan. Det kanske ändå var lite förvånande, men annars så är det som är förväntat. Kvinnor är alltid i de här undersökningarna, både när det gäller alkohol och narkotika, mer försiktiga, mer restriktiva. Unga brukar ha mer tillåtande syn och storstäderna brukar ha lite mer tillåtande syn, och utbildning är en viss skillnad kanske mellan lågutbildade och högutbildade, men inga stora skillnader. Vi följer ju också bruket. Vi tittar ju på ungdomarna som går i årskurs 9 och i gymnasiet. Vi har en lång tid. Vi tittar också på användningen, hur den ser ut över tid.
Mm.
Där ser vi ju, det är ju vi som gör de här nationella mätningarna. Vi ser ju, det är ganska stabilt, men vi ser en liten ökning. Så det är ändå värt att nämna kanske att alkoholvanorna sjunker kraftigt bland unga. Jättemycket, alltså med 50% i årskurs 9 på 10 år. Men narkotikan hänger inte med i den nedgången, utan det ligger still eller till och med liten ökning. Framförallt liten ökning om man tittar på något som använder ofta. Den ökningen är inte så jättestor, men det faller inte så att det hänger med. Ofta brukar det vara så att när alkoholen sjunker så sjunker också narkotikan. Men så är det då inte fallet, utan snarare lite tvärtom då. Att det kanske ökar lite grann.
Mm. Om du nu till sist skulle säga, vad är din viktigaste attitydsfråga?
Jag tror att Sverige har en lägre användning bland unga framförallt än många andra länder. Vi har en mer restriktiv lagstiftning. Svenska folket har, som vi sa, en väldigt negativ syn. Jag tror det hänger ihop väldigt mycket, både liksom de här politiska medlen, instrumenten och attityderna. Och en jätteviktig grupp som är väldigt, väldigt restriktiv i Sverige, det är föräldrarna. Så att om föräldrarna kan behålla sin restriktiva syn och att fortsätta ha den synen, så kommer det, tror jag, det har jättestor betydelse för att ungdomarna också, deras barn och andra ungdomar också, har en lägre användning. Så att föräldrarna har en restriktiv syn till narkotika rent allmänt och inte minst till att använda cannabis. Att man ser det väldigt allvarligt att om man testar cannabis, att det är väldigt, att det är ett väldigt normbrytande beteende. Man kan behålla den restriktiva synen bland föräldrarna, så kommer det påverka ungdomarna jättemycket. Och det tror jag är alldeles avgörande.
Det var Håkan Leifman på CAN, alltså Centralförbundet Alkohol- och Narkotikaupplysning. Alla vill förstås att vårt län ska vara attraktivt och en trygg plats att leva på. Men riktigt så är det inte idag. Situationen med ett ökande narkotikabruk bland våra ungdomar är något som bekymrar oss alla. Till sist i dagens program ska vi få träffa Steven Järan som är länspolischef i Jämtland och som även sitter med i styrgruppen för mobilisering mot droger. Och vi ska höra hur han ser på läget med droger och våld i länet.
Ja, droger och våld, det är ju tyvärr någonting som hör ihop. Inte knappast vanligt att det ena är utan det andra. Nationellt sett så är det ju rätt så utbrett och även vi här lokalt har haft en hel del problem, framförallt med våld i offentlig miljö för några år sedan tillbaka. Men nu har vi kommit till rätta med dem på ett hyfsat bra sätt faktiskt. Men det här med droger är ju ett ökande problem, det ser vi ju. Vi hittar ju unga missbrukare, lägre och lägre åldrar och även sådana som är helt okända för oss och även socialtjänsten. Och just lättillgängligheten av drogerna i dagens moderna samhälle, det är för mig väldigt oroväckande.
I er programförklaring för 2014 i mobilisering så står det på första sidan: Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet. Vad innefattar det detta?
Ja, trygghet är ju ett värdeord för mig. Det beror på vad man är i sin livsresa, vad trygghet innebär. Är man mitt i livet så kan det vara tryggt att exempelvis ringa 112 och veta att ambulansen kommer. Är man äldre så är tryggheten att det kommer en människa och pratar med mig varje dag eller hjälper mig till rätta. Så trygghet är ett vitt begrepp och omfattar egentligen hela samhället. Och där vi då, polisen, är en viktig del i att skapa trygghet. För att ska det vara livskvalitet i vårt län här så måste människorna känna en stark trygghet i alla frågor.
En del av den här tryggheten är väl ett projekt som heter Grannsamverkan som pågår i länet, eller hur?
Ja, det är ju faktiskt som en präriebrand just nu. Det är mycket positivt. Jag är väldigt stolt över det arbetet vi bedriver här. Och vi har ju en medarbetare, Birgitta, då, som jobbar med de här frågorna. Och just mottagandet ute bland alla våra människor som bor här, det är ju så pass starkt och engagerande. Och vi märker ju också andra effekter av grannsamverkan, att man får folk att bara prata med varandra. Och bara det gör väldigt mycket relationer och att man umgås med varandra på ett bra sätt. Så att det här är en framgångsfaktor som är oerhört stark.
Ska man känna sig otrygg när man bor i Jämtland, tycker du?
Det ska man definitivt inte göra, utan tvärtom. Det är ju så att Brottsförebyggande rådet gör ju en nationell trygghetsundersökning varje år. Och den visar ju år efter år att i Jämtland så är det väldigt få som upplever otrygghet. Och om jag minns rätt i den sista enkäten så är det väl 8-9% som upplever otrygghet. Och jämför man då det med södra Sverige där det är upp mot 24%, var fjärde människa, så är vi har bra siffror, men vi vill ju förstås få att ännu fler ska vara trygga.
Man kan läsa att polisen ska komma närmare ut till kommunerna nu i framtiden här. Vad kommer det innebära?
Ja, det stämmer det. Den omorganisation som vi nu håller på med och som ska på plats 1 januari 2015, det är ju en inriktning till att polisen ska vara mycket närmare kommunerna och medborgarna på ett annat sätt. Nu kan man väl säga så här att hela den organisationen, strukturen i den, kärnan i den, så att säga, vi är väldigt nära den kärnan vi är i Jämtland. Vi har en god tradition med våra poliser ute i de olika kommunerna, så att det är inga stora nyheter för oss. Men det kommer att bygga bland annat på medborgardialoger, medborgarlöften och framför allt att samarbetet med kommunen blir väldigt, väldigt tydligt markerat. Och det tycker jag personligen är oerhört viktigt, för kommunen är ju, det är ju våran plattform. Kommunen står för väldigt mycket. Så vi ska vandra hand i hand med kommunen här för att skapa ett ännu tryggare Jämtland.
Kommer det bli lättare för medborgarna då, tror du, att komma i kontakt med polisen?
Det törs jag inte lova. Det är väl en sak som kommer fram på de här medborgardialogerna. Jag var med på en uppe i Luleå för 1,5 månad sedan. Och det var 3 stycken saker som medborgarna som var närvarande där tog upp. Och det är ju då bemötande. att polisen måste jobba mer med bemötandefrågorna. Och det stämmer ju. En hel del av de klagomål svensk polis får på sig handlar just om bemötande. Så vi har en del att göra själva. Och sedan är det tillgänglighet. Det är nummer två. Och det handlar om att när man ringer polisen så vill man att det ska komma. Och sedan den tredje som är svår att mäta effekten av, men det är synlighet. Så bemötande, tillgänglighet, synlighet, det är tre hjärtefrågor. Och det faller väl ihop med hur vi ska jobba nära kommunen.
Finns det nog med poliser i Jämtland?
Det är såklart att svaret för mig är ju ett nej, givetvis. Men ändå är det så, de här senare åren så har vi väl kommit upp i en numerär som gör att vi idag ändå levererar en väldigt bra verksamhet. Vi har stora krav på oss från regeringen och riksdagen och medborgarna att leverera bra verksamhet i form av utredningar, att vi lagför människor med mera. Nog skulle vi kunna vara flera, framförallt för att medborgarna även utanför centralorten ska känna en större tillgänglighet av oss och större synlighet. Så att nog skulle jag kunna önska mig 2025 till, definitivt.
Jag läste någonstans att man tar ungefär en rattfyllerist per dag och år. Det är ganska mycket, va?
Det är mycket. Här sticker Jämtland ut i statistiken. Dessutom är det så att genomsnittsberusningen är väldigt hög på de som vi tar. Det vill säga när vi kör här så är man ordentligt på fyllan. Det här är väl egentligen det området som vi skulle kunna göra ännu mera på om vi hade mer resurser, och det är trafiksäkerhetsfrågorna. För det är väl det farligaste, det är att vistas på vägarna idag. Dels det du belyser då med rattfylleri och drograttfylleri, och sedan att det körs ganska fort också på våra vägar. Vi har många trafikolyckor och många gånger är det ett under att det inte är fler dödsolyckor. Och så får vi skäll då när vi rapporterar, så att säga. Men det gäller att få ner hastigheterna. Så trafiksäkerhetsområdet är ju ett viktigt, viktigt område. Det är många trafikolyckor och många människor som blir skadade för resten av livet. Många tragedier, så att det är väl ett område vi kan göra mer där, absolut, tillsammans med andra aktörer.
Jag vet att du på en föreläsning har sagt att komma åt till och med sådana saker som tobak är viktig. Vad menar du med det? Tobaken är väl harmlös i det hela?
Ja, nej, den är inte det faktiskt. Utan tobaken tycker jag ibland den har halkat lite efter i att prata om riskerna, och att också att röka ett beteende som framförallt hos ungdomar gör att man lättare provar på att röka andra droger. Så att det är klart man ska jobba effektivt med att få våra ungdomar att inte börja röka, och såklart de som röker att sluta röka. Men de unga är målgruppen, för det är mycket lättare att exempelvis prova då att röka cannabis om man är rökare från början. Är man icke-rökare så tror jag att det är lite svårare. Och det här är ju också någonting som jag oroas för. Du ställde en fråga om narkotikan inledningsvis här. Det är ju den här liberalismen som breder ut sig. Vi har nu i USA de här legala shopparna där man kan köpa marijuana eller cannabis. Och sprider det sig över hit i Europa att det blir legaliserat, då har vi ett ännu större problem vi har idag. Men som sagt, för tobaken, att jobba mot tobaken är oerhört viktigt, och där har ju också polisen en roll i tillsynsbiten. Och där försöker vi ju tillsammans med kommunerna spänna våra muskler lite mer och mer.
Är det för lätt att komma åt tobak om man inte har åldern inne, så att säga?
Ja, det tror jag säkert. Det är samma sak med alkohol. Man kan alltid hitta på en väg. Vi kan gå till oss själva när vi var i en viss ålder, så lyckades man väl finna olika vägar. Och det handlar väl om att vuxna också kan vara föredömen då, att inte hjälpa till att ungdomar får ut både narkotika och alkohol. Så att det är en attitydfråga, definitivt. Ja, det är mycket pengar i alkohol- och tobaksreklamen, men man bör jobba mycket tuffare med att förhindra ungdomars debut på både alkohol och tobak.
Vad tycker du är den viktigaste attitydfrågan?
Det är att bry sig om andra människor. Att förstå sitt egna beteende. Man har faktiskt ett ansvar för det man både säger och gör och tänker också. Att vara ett föredöme som människa faktiskt. Att det är en viktig attitydfråga. Det är för mycket jaget före laget på något vis. Men hela samhället är ju en enda stor samling av människor där man måste ta hänsyn till varandra. Och det tas alldeles för lite hänsyn till andra människor. Vi ser det i en del av de ändå få fall vi har av grovt våld i offentlig miljö. Att man hoppar på huvudet på liggande människor. Så man har respekt för människan. Det är en viktig attitydfråga.
Det var länspolischef Steven Järan som berättade hur han ser på läget när det gäller droger och våld i länet. vi börjar närma oss slutet. Det här var alltså första avsnittet av programserien Attityd. Vill du höra det igen så kan du gå in på din närradios hemsida, din kommuns hemsida, eller så hittar du det på www.mobilisering.nu. I nästa avsnitt, ja, då ska vi prata om cannabis. På återhörande. Attityd produceras av Krokombygdens kulturella radioförening.